Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till lilla glad påsk allihopa förresten. Glad påsk Anita.
Ja, glad påsk. Så härligt, så härligt. Mm. Man tycker, jag tycker ändå påsken är, den är ju egentligen mer hoppfull än julen.
Ja.
Julen måste vi ju ha eftersom den ligger mitt i vintern och det är ändå det som är ljusets högtid mitt i det mörka.
Absolut.
Men påsken, den kommer ju bara med bra nyheter.
Jag vet. Jesus är död. Jag tänkte på det nu när jag sitter här. Jag är på Gotland, vi har lånat några kompisars hus. Och tittar ut och så tänker jag så här. Det är väldigt få påskar som det har varit dåligt väder. Utan då är det liksom soligt ungefär som att så här, någonstans så kanske Jesus har ett finger med i spelet. Det är många andra högtider. Första maj, jul, midsommar går ju ofta åt väderhelvetet. Men inte påsk alltså. Jag älskar påsk.
Nej, jag är med dig. Jag är med dig. Och du är ju som traditionen trogen på Gotland. Ja. Och de är ju alltid lite rädd när man poddar med dig. För då försvinner ju du in i Gotlandsmodet. Då är du Gotlands Ann. Mm. En russ på en steppe som rusar runt. Ja. Yr i hågen.
Så nu sitter jag här i lånade huset. Vi kom hit. Då var det så här hundratals såna där små rödbruna flugor, du vet.
Ja, ja, mysigt.
Vet du vilka? Sådana flugfans som bara säger, nu vill vi bo i det här huset.
Här verkar bra. Det här är ett bra pang att hänga i. Här ska vi bara åka runt lite. Här ska vi flyga runt. Det blir skitbra.
Nej, men de ligger också i stora knullhögar. De bara sitter liksom inne i huset, ute på huset. Kanske 100 stycken på varandra bara i ett fett gangbang.
Otroligt.
Mycket mysigt. Små kryp i olika former av transformationer är ju riktigt äckligt.
Ja,
kan vi alla komma överens om det. Ja, men det känns bra. Imorgon kommer Karasloken.
Jaså?
Han får flyga över. De andra två barnen, den ena ska till fjällen. Den sjunde vet jag inte hur jag ska göra med. Men han vill vara hemma själv. Men jag tycker det är svårt när de är liksom 16. Så börjar jag tänka på mig själv. Jo. Då hade ju mamma och pappa sitt hus i Småland. Där var ju de typ varje helg. Ja, men högtider och så här. Så hakar man på ibland och ibland inte. Det var liksom inget snack om... Jaha, hur gör vi nu? Ska Anson Fransson få vara hemma själv? Syrran flyttade ju hemifrån efter nian.
Fan, jag flyttade hemifrån vid 16. Så att så här...
Det är en helt ny värld. Ja. Alltså, det är en helt ny värld.
Ja.
Det var skulden.
Ja, men det...
Nej, men jag tycker inte det är självklart att han ska vara hemma 3 dagar själv. Men det kanske är det. Snälla, rådge mig.
Jag har ju varit lite på det här tidigare. Att varför vill inte mina barn springa iväg och upptäcka eller bara dra från mig på semester? Varför sitter de liksom klistrade vid mig i knät eller vill ju vara liksom väldigt, väldigt nära eller alltid runt mig? De är rädda för äventyret under tiden man själv liksom sökte äventyret.
Ja, gud ja.
Ja, men nu har jag insett då med några vuxna vänner som har en väldigt, väldigt god relation till sina föräldrar har också väldigt, väldigt dåliga relationer till andra partners. Eller inga, i princip obefintliga. Singlar väldigt långt upp i åldern. Och inte singlar för att de har liksom en tragedi bakom sig, utan nej. De har inte velat upphöra vara dotter eller son.
Nej men gud vad spännande.
Mycket spännande. Och nu börjar då deras föräldrar komma till åren. Och de har ju då lite panik. För att de förstår ju att så här, ja, de här dagarna börjar bli räknade. Vem är jag utan mina föräldrar? Jag måste träffa en partner. Så helt plötsligt börjar den här stressen komma.
Men gud vad intressant. Man vill vara hellre med sina föräldrar än skaffa egen familj. Man vill vara kvar i ursprungsfamiljen.
Ja, och så jag tänker att det här kanske är, om man ser det ur ett större perspektiv, för det pratas ju om att jorden är för överbefolkad och så vidare. Om vi människor nu på jorden har varit tillräckligt goda nog, så kanske våra avkomma inte kommer vilja skaffa barn, eller rätt sent i livet barn, och kanske inte så många barn då. Det betyder ju att vi genom vår goda anknytning skulle kunna reglera antalet barn på denna jord.
Men gud, så nu kommer inga barn vilja, är det därför de inte vill flytta hemifrån?
Exakt, allting är senare lagt, och när de väl då kanske kommer till en situation i livet där det finns möjlighet att skaffa barn eller skaffa partner, då kanske de är infertila redan. Och då kanske det blir en max två IVF-er och sen kanske blir barn. Så vi skulle på det här större perspektivet kunna liksom rädda planeten med den goda anknytningen. Inte det spännande?
Nej, nu måste jag tyvärr gå in här och hälla lite smolk i bägaren. Jag läste här om dagen att det här är ju någonting som verkligen har förändrats de senaste åren. Det är att högutbildade kvinnor skaffa fler barn än lågutbildade kvinnor.
Jaha.
Förut var det ju tvärtom. Jag menar, av det ursprungsgänget som jag hängde med i Farsta, det högstadiegänget, så var ju 4 av 5 gravida innan 20.
Ja.
Gissa vem den femte var.
Du.
Alltså Fransson. Så att det där kanske liksom, jag tror att det ligger någonting i det där. Men samtidigt så är det ju tvärtom enligt den statistiken att så här, ska man säga, de välutbildade och bemedlade har då dålig relation med sin familj. Make sense?
Du missar en punkt här. Det är liksom, grejen är ju att det är våran generation som har då en dålig anknytning med våra föräldrar. Som i sin tur då skaffar barn som får en väldigt bra anknytning. Så det är egentligen deras barn som kommer att avgöra ödet. Det är ju inte vår generation.
Det är så svårt för mig, för mamma gick ju bort. Och då försvann ju alla mina anknytningar. Och det säger också min terapeut nu, att så här, man kan få både bra och dålig anknytning under livet. Det är inte så att man föds med en anknytning och sen är det liksom set for life. Utan man kan få bra anknytning till människor, sina föräldrar eller nära och kära, med åren, men man kan också få dålig anknytning. Och det tycker jag är ganska spännande. Att det är inte liksom sign, sealed, delivered bara för att man har dålig anknytning från början. Men det kan också bli tvärtom. För mig blev det ju tvärtom. Att när mamma dog fick jag ju dålig anknytning med både min syster och min pappa.
Ja, precis. Du bröt
och det
isär.
Det räddades liksom. Ju aldrig liksom. Det... Och därför så har jag också skaffat väldigt många barn.
Jo, men grejen är, en viss person i en familj kan ju vara ett nav. Och när navet liksom förliser, då är det bara liksom spillror kvar. Det finns ingen som styr. Liksom.
Men det fanns ju pappa har väl aldrig varit någon vidare kapten, det kan ingen säga. Och det var ju inte farmor heller. Så att det finns ju personer i vissa familjer som är väldigt starka. Och det är lite som när de försvinner, så är det som att värmen och liksom målet suddas ut på något sätt.
Ja.
Värmen släcks om liksom den här... den geografiska liksom riktningen bara är så här, kompassen snurrar. Jag tycker det är ganska läskigt ändå att en människa kan påverka så himla mycket. Jag tänker att man måste försöka liksom dela på det där.
Ja,
det är ju jävligt svårt.
Ja, alltså det blir ju alltid farligt med nyckelpersoner, men du håller ju på att göra samma situation i din egen familj. Du är ju navet bland dina barn och dina män, höll jag på att säga. Ja, men om du skulle försvinna, så skulle inte Mattias steppa upp och ta liksom kommandot, utan så här, då skulle ju, alltså skulle ju skeppet brytas isär.
Det där tycker jag också är lite lustigt, för ibland är det ju så att vissa personer som man tänker inte ska göra det steppar ju upp från ingenstans, och vissa gör inte alls. Så det är ju svårt att veta, men man kan ju ändå bädda för att inte en person är ansvarig för allting. Men jag håller med dig. Det kan jag inte riktigt säga att jag har gjort.
Nej, men grejen är ju så här. Det vi håller på med i våra familjer, det är ju att vi skapar en oersättlighet till oss själva. Och det finns ju såklart en narcissism i det. Och den oersättligheten blir ju att vi skapar indirekt då en otroligt god anknytning till våra barn liksom, och barnen till oss. Och de är ju vilsna själar ifall det skulle hända oss någonting. Det vet vi ju liksom. Det är ju en bitterljuv symfoni som hela tiden spelas.
Mm. Fast det där är också lite olika. Om du tar Elon, han bara, så kan jag få lägenhet, jag orkar inte med babysarna längre. Skärp er, alltså, han är ju inte alls likadan. Han är ju så som vi var. Man är ungdom, man hänger liksom med sina polare, man skaffar en tjej, man super lite, man åker utomlands. Alltså han är ju så som jag tänker att de flesta är, men runt omkring oss, om vi faktiskt har ett objektivt öga, så är det väldigt mycket ungdomar som liksom inte riktigt vill släppa sin grundfamilj, utan så här, hänger med upp på semester långt i åldrarna. Tänk att jag, mamma och pappa så här, när jag var 20, skulle åka på påsksemester tillsammans eller åka typ till Grankan.
Du vet att mina föräldrar mutade mig med 5000 spänn för att få lämna med dem på semester när jag var plus 20. För jag hade ju absolut vägrat i 4 år. Och de hade väl så uppenbart så jävla tråkigt med
varandra.
Ja, det
är det jag menar.
Så jag fick liksom både semestern och en handpenning då på 5000 spänn. Så det var ju liksom att mina föräldrar sponsrade min semester.
Nej, men sorgligt.
Vi måste ju prata om Nicola Peltz och Brooklyn Beckhams.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Enorma bröllop för 36 miljoner.
Enorma. Han såg ut som en liten så här vilsen pojkspoling från en så svartvit film av Fellini när han stod där, tycker jag.
Verkligen, men också så här att man gifter sig vid 21 års ålder, kan man ju, det är klart man tänker sig, gud vad unga de är, men det gjorde väl David och Victoria också liksom. De var ju jätteunga när de träffades. Men jo, lika barn lika bäst. Men har ändå låter mamma och pappa betala för kalaset. Nu ska vi säga så här att Nicola Peltz är ingen duvunge. Hon är ju dotter till en miljardärinvesterare som heter Nelson Peltz, som är då gift med modellen Claudia Hefner. Och hon har då i 2 års tid dejtat Brooklyn Beckham, som då är son till såklart David och Victoria. Och lång historia kort, de gifte sig nu i Miami med ett litet nettbröllop för 36 miljoner med Venus och Serena och lite andra kändisar, Eva Longoria och några till bjudna. Och det är mamma och pappa som betalar kalaset, och det var liksom lika mycket fokus på liksom Victoria och David som det har varit på bruden och brudgummen. Och det här är spännande, för det här är ju då ett anknytningsbröllop, ska vi kalla det för det?
Ja, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Det är ju USA och England, och där kanske man gifte sig tidigare, och som du påpekade så gifte sig ju även Victoria och David väldigt unga. Men ibland känner jag lite så här, de kan liksom, de står så mycket i skuggan av sina föräldrar, så det blir nästan som att man vet inte riktigt vem det är som gifter sig, föräldrarna eller barnen. Han är ju liksom knappt torr bakom öronen. Varför ska han gifta sin, jag förstår inte riktigt. Varför ska de nu gifta sig? Varför kan de inte bara garva lite och leka livet och hänga ett par år? Jag fattar inte det. Jobbar de ens? Hon är väl lite skådis, och han är inte ens fotbollsspelare. Det är den här Romeo som är.
Ja, men alltså, det här är så roligt, för att de är ju fortfarande nykära. De känslorna har inte gått över än. Det är ju precis som när Justin Bieber och Hailey Baldwin gifter sig. De gifter sig superunga, de är fortfarande nykära. De har inte ens liksom kommit till vardagen. Nu tror jag i och för sig inte varken Hailey och Justin eller Brooklyn och Nicola kommer ha en vardag som vi kallar vardag. Men det är ändå att de där känslorna är fortfarande pikar som de är i. Och då gifter man sig. Det kanske man ska göra om man nu bestämmer sig för att man ska skaffa barn om 2 veckor. Men annars är det ju helt menlöst. Det kommer ju bli ett kortvarigt bröllop. Och nu låter jag ju jättefördomsfull. Nu baserar jag det här utifrån mina idéer om livet. Och det kanske inte alls funkar så här för en yngre generation. Men jag får ju en känsla av att Victoria är ganska ljummen inför sin svärdotter. Nicole har ju skrivit liksom många drypande inlägg, om man nu har varit inne och stalkat hennes feed, som kanske jag har varit, om hur mycket hon tycker om sin mother-in-law. Men Victoria har knappt likat en post.
Nej, jag vet. Och det känns ju kyligt.
Det känns kyligt, eller så är ju bara Victoria som, för att hon vill inte vara flamboyant i sociala medier. Men jag har ändå sett henne skriva otroliga kärleksförklaringar till sina egna barn och familj och sådär. Men liksom rätt distanserad när det kommer till henne. Jag tänker också att det är speciellt när den först får det gifts bort. Det är liksom, då är han borta liksom i familjen. Och kanske var det supertajt där, det vet man ju inte.
Jag vet inte, jag bara försöker sätta mig in i samma situation. Okej, om Ossian skulle komma hem och hade varit i Vegas och liksom blivit ihop med någon tjej och de hade gift sig liksom efter typ tequila knack eller någonting, då skulle man ju säga, men hörni, älskling, ja, nu är ni gifta. Okej, ja, då får vi väl ha någon liten fest. Men när man är 21 år, typ precis har blivit myndig, är valpig, inte ens har ett jobb. Och hon verkar ju väldigt, jag menar, han har ju skrivit också drypande inlägg till sin fru då, så här, jag kommer göra dig till den lyckligaste kvinnan i världen, jag kommer bli den bästa pappan i världen. Det blir så otroligt familjeorienterat. Det verkar som att så här, de här kändisfamiljerna lever något lalaland, och det enda de vill är att bli som sina föräldrar. Och de vet att de aldrig kommer kunna leva upp till det, så det blir liksom anknytning på anknytning genom att bli vuxen och gifta sig. Det är min teori.
Blir en knut på anknytningen?
Knut på anknytningen. Men tänk dig själv, det är klart att hon är ljummen. Hon kan väl inte tycka att det här är särskilt piffigt.
Nej, men det är klart att hon är ljummen. Ja, men så här, för hon hade, då hade ju Nicola då skrivit ett långt drypande inlägg om Victoria och hade avslutat det med I love you Victoria Beckham. Och då hade Victoria Beckham svarat kisses tillbaka.
Ja, just det.
Med 2 hjärtan. Mycket mojisar, men hon har ju inte skrivit ut ett känslosamt ord om sin svärdotter. Men å andra sidan så är det ju en trevlig familj hon gifts in i, så det finns ju ingenting på pappret som Victoria skulle kunna knälla på. Men det var väldigt liksom lite snack om Nicolas familj, vilket också är en superspännande familj. Utan väldigt mycket fokus på Beckhams, såklart. Och jag tycker också det fanns ett statement i det här bröllopet. Nu har jag sitt och överanalyserat det här, som ni hör. Det gillar jag att göra. Att hon hade valt en sån low-key outfit, trots allt. Hon hade en jättevacker silver skimrande chiffonklänning. Men hon hade liksom bara håret i en ganska hemmagjord knut. Och nästan så här, ingen makeup, eller rättare sagt en naturell makeup som inte gör att hon ser sminkad ut. Väldigt olikt henne. Jag tycker också att det är ett statement till det på något sätt.
Ja, men lite också så här, jag tänker inte fläska på. Jag kommer liksom hålla mig lite så här i bakgrunden för att ja, det här, jag kanske inte riktigt är med på det här och gillar det här.
Nej, men lite så. Och det var ju nämligen så att Nicola hade ju då såklart gått till Victoria Beckham och frågat om inte Victoria Beckham ville designa hennes brudklänning hennes son. Och då sa Victoria Beckham helt sonika att Victoria Beckham bolaget, de producerar inga brudklänningar längre, så det var inte aktuellt. Det är ju också lite märkligt, tänker man, för det är ju ändå ett hedersuppdrag och det är en one piece. Och ja, men hon såg inte att det fanns någon liksom, något intresse för bolaget Beckham, Victoria Beckham, att göra det här, för att de ska ändå inte producera brudkläder. Så det blev Valentino då.
Nej, men jag försöker mig ändå sätta in i samma situation att så här, skulle Elon eller Ossian komma när de var så här 20 och säga att jag är fria till min tjej, nu vill jag fläska på med ett fett bröllop, kan du och pappa betala om vi nu hade kunnat det? Så hade jag också blivit så här, vet ni, ni får vänta ett par år, älsklingar. Om ni vill gifta er, då får ni liksom ha något low-key bröllop. Jag kommer inte slå på stora trumman, ni är liksom 20 år.
Ja.
Jag respekterar er kärlek.
Här får ni 36 miljoner, gör vad ni vill.
När jag jämför mig själv när jag var 21, då var jag tillsammans med en kille som var 10 år äldre. Och då var det ju otroligt viktigt för mig att så här, ha ett fint hem, att vi skulle ha parmiddagar. Man åkte iväg på semestrar. Alltså jag brydde mig så mycket mer om att leva ett vuxenliv än vad jag någonsin gör nu.
Ja, men och det är det som är grejen. Man imiterar och lajvar idén om vad som är att vara vuxen. Fast du har inte liksom det känslomässiga kapitalet. Du har inte det oftast, kanske inte just i Nicola och Brooklyns fall. Men du har inte det ekonomiska kapitalet. Så att du liksom går runt i den här, vad ska jag säga, kulissen utav vuxenskap och vet inte riktigt vad du ska göra. Ska jag ställa ner glaset hårt nu i handfatet och markera att jag är arg, eller hur ska jag spela den här scenen? Du liksom försöker hitta din karaktär i det här.
Jo, men det gör ju, det ska ju alla ungdomar göra, men då ska du ju liksom stanna där, att man söker även några år och sen blir man lite vuxnare och inser så här, gud, jaha, men nu känner jag mig lite vuxen. Och sen så tar det 10 år till innan man kanske ska få barn och gifta sig, eller till och med 20. Men det är ju det att de vill ha allt nu, för de vill liksom fortsätta leva genom sina föräldrar.
Ja.
Och sen när de inser att de kan inte det, för de var bara små chippar, då är det ju redan för sent.
Men det är intressant, det är exakt så här, samma kammarspel som pågår liksom. Du lever liksom i någon form av cykel, inte liksom i en liten tidslinje, utan det är som att allting bara roterar runt oss. Allting är cirkulärt.
Men jag tänker, om min mamma hade levat, då tror jag att det hade varit dop. Och jag hade nog varit gift både en och två gånger. Nu är precis, alltså, det man vill, som du får mig att inse nu när vi tar upp liksom det här, vad man nu ska säga, familjeskådespelet, är ju att man vill bevisa någonting för sin familj och sina nära och kära. Alltså, nu har jag blivit vuxen, nu har jag tagit det här steget. Det är viktigt för oss att visa att vi är en egen familj. Men när man inte har någon egen familj som är tajt, finns det liksom inte så jävla mycket att bevisa. Är du med mig?
Nej, men precis. Och det grundläggande handlar ju om att det inte fanns, eller finns, något nav. Någon som så här ritar upp riktlinjerna för så här ska livet levas. Det kanske är helt korrekt anknytning som de har där liksom de har de här förebilderna då som föräldrar. Fast det är ju också i en verklighet och en värld som är så differentierad mot vad våra föräldrar växte upp med. Alltså giftermålet är ju baserat på en kristen företeelse, och ska vi kolla på den riktigt ursprungskristna företeelsen, så blev ju inte vi äldre än 35-40 år förr i tiden, och då hann vi liksom producera 10 barn mellan, vad heter det, 20 och 35, och sen så dog vi i princip 10 år senare, så vi hade ju varken PMS eller mens speciellt många gånger i livet liksom.
Nej. Och Petra Mede skulle ju vara en sensation.
Ja, det är ju Sara helt bil.
Oh, gud, jag tänkte så här, om man skulle bli på smällen nu.
Ja.
Vilket liksom det skulle, alltså det händer ju. Det händer ju inte så ofta, och ofta så får man ju liksom missfall när man är över 45. Men jag bara tänkte det, för vi hade oskyddat sex för några dagar sedan, så tänkte jag så här, men gud, tänk om jag hade ägglossning nu hit och dit, och Mattias bara, nej, dagen efter piller, skynda dig till apoteket. Jag bara, vad är det för något? Jag glömde det, som en jävla 12-åring. Jag har aldrig tagit dagen efter piller. Det har liksom, ja, det har blivit som det har blivit liksom. Och nu när man kanske vill känna sig lite vuxen, så undrar jag hur jag skulle reagera om jag blev gravid.
Precis, den här graviditeten som skulle ske nu, det skulle ju vara egentligen utvecklingsmässigt,
men
skulle jag säga.
Försyn, typ.
Nej, men jag skulle säga att det skulle vara liksom per definition den bästa graviditeten, för att man nu är liksom egentligen vuxen nog att ta hand om ett barn. För jag kände verkligen inte när jag var 30 att jag var en dag över 20 och liksom inte alls torr bakom öronen. Så därför tycker jag att det är som när jag ser Nicola och Brooklyn, så tänker jag så här, det är två bebisar som står där. Men så ser jag på min egen dotters generation och ser hur tidigt hon utvecklas, och hennes medvetandegrad är så mycket högre än vad min var i samma ålder, om världen och situationer och relationer på ett sätt som vi aldrig liksom fick ens vara närheten av i diskussion. Va? Kan man ha en diskussion vid matbordet utan att det blir dålig stämning? Man kan bara debattera saker. Man kan tycka olika. Går det?
Utan att pappa går upp och surar framför en p-rulle.
Nej, nej, det är som att vi har levt så många liksom liv i vårt liv, mm, i och med att vi kommer från en väldigt så analog generation som har gått in i en digitalisering. Så ser vi vad digitaliseringen gör med våra barn och att den förhöjer medvetandegraden. Samtidigt så tycker vi på ett sätt är vi rädda för att de lever sina liv för fort. Men det kanske är så att egentligen är Nicola och Brooklyn jämnåriga med oss när vi var 30 år. Så de kanske är absolut mognare och mer redo för världen.
Jo, men det fattar jag också. Men
det är bara att de ska bli 110 år gamla. Att de inte förstår det.
Det är det jag menar. Det finns en ekvationsproblematik i det här. Jag tänkte på det när jag satt på en sån här influencer-lunch för någon vecka sedan med ett stort gäng framgångsrika tjejer och deras framgångsrika chef. Och ena framgångsrika chefen var plus 50 och den andra var inte ens 30. Mm. Och hon som inte ens var 30 hade nu fått ett superinternationellt toppjobb. Och då sa jag bara till henne lite krass här. Jaha, okej, men vad ska du göra när du är 30? Att när man redan har gått igenom allting som de flesta människor inte ens gick igenom fram till de då var 70 idag innan man är 30. Och kanske inte har en fabless för droger eller liksom sexuella sadistiska lekar hit och dit. Så jag bara undrar, då blir den enda, vad ska man säga, det enda man kan revoltera med är ju att gå tillbaka i tiden.
Ja, ja, såklart. Men det är ju det jag menar, mm, så här, det är ju väldigt vackert och gulligt att se liksom Brooklyn och Nicola stå där och gifta sig. De ser fantastiska ut i sina kläder, men det är också lite som att titta på...
Det gjorde vi alla när vi var 20.
Ja, men det är också som att titta in i ett dockskåp. Alltså det är ju ett kammarspel, mm, som pågår. Vi kommer se det här kammarspelet kanske 2 eller 3 gånger till i Brooklyns liv, om han får ett långt och fantastiskt liv. Liksom. För att du kan inte stå ut med en partner mer än liksom 30-40 år om det skulle vara en lång och god relation. Alltså så ser det ut utifrån dagens liksom beslut, val, möjligheter. Men ja, så det kanske är därför den här mjuka känslan finns hos Victoria, eller som jag genomtolkar det liksom.
Som vi vill att hon ska,
ja,
känna.
Vi vill inte. Jag var ute i skärgården nu med mina barn precis och hälsade på en kompis. Och på vägen till stan så åker vi i en gemensam bil och vi kör en liten sån här billek. Som är så här, gissa vem jag tänker på, så ska man ställa massa frågor då och sen ska man komma fram till egentligen vem det är man tänker på. Det ska vara en känd person som alla känner till. Och då säger min kompis, jag tänker på en brunett. Eller hon säger ju inte det, utan vi har ju kommit fram till det här gissningsmässigt. Det är en brunett i runt över 40 med 2 barn. Och barnen de frågar och frågar och jag, det sitter fast i huvudet på mig, men så kommer jag på till sist, jag fattar vem det är liksom. Hon är känd, men hon är inte känd för att hon är artist, hon är inte heller känd för att hon är politiker, hon är inte känd som programledare, hon är inte känd som kändis eller influencer. Och det slog mig då vem det kunde potentiellt vara. Vet du?
Jag trodde det var du.
Nej, det är ju inte jag.
Nej. En brunett med 2 barn, är det enda vi har fått som ledtråd?
Ja, en brunett plus 40 med 2 barn. Som inte är känd som något av de sakerna jag rävlade upp.
Karin da Silva?
Nej. Helt plötsligt skriker min dotter. Jag vet vem det är! Prinsessan Silvia!
Och då, prinsessan Silvia med 2 barn.
Prinsessan Silvia! Och så...
De har ingen koll, de bryr sig inte.
Nej, de bryr sig inte. Det är alltså ingen aning om någon utav dem. Nej. Att kronprinsessan heter Victoria.
De bryr sig inte.
De bryr sig inte, så det kanske är bara vi som är fixerade vid det här kändiskapshysterin. Det enda min dotter bryr sig om och tycker är spännande i kändisvärlden, det är ju Kardashians. För de är ju liksom någon form av Barbie-hybrider fast live.
Jag fattar.
Det är mer dockor och Penny pratar om Kylies barn, Stormy och allt vad de heter, som liksom bebisar till nästan en Barbie-karaktär. Alltså som jag pratade om liksom Megan och allt vad de hette, Barbies barn, så var det ju liksom, det är på exakt samma sätt de diskuterar, bara att de har blivit på riktigt.
Det handlar inte om någon sån här tradition eller kött och blod, eller att man ska liksom på något sätt
kungahuset ha någon bakgrund. Kungahuset är absolut obefintligt. Det betyder ingenting för vår generations barn, vilket de sätter det här i något perspektiv av att det kanske inte är så intressant med kungahus längre. Vad är den nya superkändisen? Vi bryr oss ju inte ens om kändisbarn eller har koll på dem. Och är kändisar bara till för vår generation? Förstår du? Med 60 till 80. Sen är det inte så relevant längre.
Mm. Nej, men det kan nog ligga något i det. Jag tror också att... Jag tänkte på en grej när jag satt med min bokredaktör och han berättade om min bokidé och så här, och han var, men du får inte glömma vanlisarna. Ja, vad menar du? Så här, men det låter kul, liksom, det är bra, men du får inte glömma han med vanlisarna. Och då tänkte jag så här, årets stora supersuccé är ju Je m'appelle Agneta, Vemma Hamberg.
Just det, precis.
Mm. Handlar om en vanlig kvinna med en vanlig medelårskris.
Mm.
Som bestämmer sig för att dra till Frankrike och gå liksom någon språkkurs. Och... Jag har inte läst den själv. Men den har ju sålt i hundratusentals exemplar. Och jag tror att mycket handlar om att man har en dröm om fortfarande att en vanlis kan leva ett extra härligt liv.
Ja, det är ju motsvarigheten framstår... till man som heter Ove då, skulle man väl kunna säga.
Precis, precis. Och jag tänkte även på den där Karin da Silva som gör, ja, hon är ju... influencer, för detta dansare, syns i tv och har en egen podd och sådär. Hon lägger upp massa humorklipp på sin Instagram som är så här,
ja, och framförallt, ja, men, TikTok är det väl.
Succé. Precis. Och nu har hon lagt upp då en fredagsfilm där hon tar av sig BH:n under tröjan, och hon är ju ingen sulfid. Hon har ju liksom, och hon har inte gjort någonting särskilt. Hon har, ja men, två ammandes ganska rejäla hängbröst, som hon själv uttrycker det, citat. Så det har hon inte hört från mig. Och sen dansar hon runt liksom, som i en tokig dans, och tuttarna skuttar omkring liksom. Det ser ju väldigt roligt och livsbejakande ut. Vet du hur många views den filmen har?
Nej.
55 miljoner.
Åh fan.
Mm, åh fan. Så jag tänker att det kanske är vi som är kvar där, och alla andra liksom, vill ha vanliga människor som gör vanliga grejer med vanliga kroppar. Jag vet inte.
Ja,
är du med,
ja,
mig?
Jo, absolut, jag är med dig. Jag tror att fixeringen runt kändiskapet, den är ju baserad på vår, alltså vi växte upp med liksom ideal, eller våra föräldrar med liksom Marilyn Monroe och så, och det fortsatte ju in i någon form av peak där med liksom Pamela Anderson och Anna Nicole Smith och hela den kändiskulten och paparazzikulten som också så här prinsessan Diana liksom dog av i princip. Hon var väl liksom kronan på verket, om vi kommer nu till kungligheter. Hon var egentligen mer kändis än kunglig. Men på något sätt så blev hon ju också den sista kungligheten. Och nu verkar ju kungligheterna vara 100% liksom avglorifierade, i och med att våra barn inte ens har koll på vår kommande kronprinsessa.
Det är, men jag tänker också att om man ska få vara en kunglighet, då måste man också bete sig som en kunglighet. Och jag tänker att lite när jag lyssnade precis på den där dokumentären om kungen,
ja,
den ofrivilliga monarken, som, ja, det är samma titel som på boken som kom ut, som beskrev då kungens snedsteg, kungens otrohet, kungens fester, kungens samröre med en undre värld och bla bla bla. Jag tänker också att det blev en sån otroligt stor grej liksom. Men sen dess har ju hela kungafamiljen haft en liksom lite mer lägre profil, just för att de vet att de är sårbara. Det var de ju inte fram till för bara 10 år sedan. Det var ju inte någon som skrev om kungafamiljen.
Nej.
Det här har ju försökt manglas ut liksom sen 80-talet, men det är ingen som har vågat skriva om kungligheter. För att folket vill inte det.
Nej.
Det handlar mest om att det är människor. Vi vill inte att de som vi ser upp till ska vara mänskliga. Vi vill att de ska vara superhjältar, och är de inte det så vill vi inte se det.
Nej.
Och så är det väl lite också man tar med i familjen liksom. Hela 40-talistpapporna är ju uppbyggda på att så här, papporna är superhjältar liksom.
Ja.
Man älskade papporna, de frånvarande papporna, och hatade de närvarande mammorna liksom. För att man vill inte det. Man vill att pappor ska vara superhjältar, och det är det som jag tror är så otroligt stort samhällsproblem nu, när det är så jävla många farsor som inte är så bra förebilder. Finns inga hjältar längre, och då blir kidsen, men alla de här unga killarna, de blir liksom, vad ska de, vilka är deras role models liksom?
Mm.
Så allting går hand i hand i väg.
Och med det sagt så kanske måste prata lite liksom kriget i Ryssland. Det är otrolig förvirring här borta nu, varför liksom Modi i Indien då backar Putin och varför Kina ändå liksom ger sitt glada stöd. Och så här, det finns liksom en logisk förklaring runt det här, om vi nu bara bortser från liksom grymheten. Alltså USA har historiskt stöttat Pakistan med vapen och kärnkraft för att kunna rikta det mot Indien. Indien har ju då haft backning utav Ryssland i den här frågan. De avslöjade också att de hade kärnkraft runt 1989 eller vad det var. Och då har ju de liksom Rysslands support. Och Kina har ju liksom en kroniskt pågående liksom konflikt med USA om stormaktsväldet, precis som Ryssland. Ryssland och Kina finns ju, har ju alltid någon form av allians, även om Kinas allians också är med USA, som är en handelsallians. Så Kina är ju liksom lite mitt emellan här. Men varför anledning, varför liksom Putin och Modi polare, det handlar ju egentligen om en konflikt med USA. Så kan man ju säga, bara så vi förklarar lite vad det är. Och det här, om man börjar kolla på det utifrån ett så här relationsperspektiv, så är det ju liksom som ett, återigen tillbaka till det här kammarspelet, det är som ett pågående svartsjukedrama. Vi skulle kunna plocka ner det till liksom skolgårdsnivå, eller så förstår vi upp det till en världskonflikt. Det starkaste ordet här emellan är fortfarande ett förlåt, som ingen vill yttra till varandra. Och ingen vill backa, utan vi rör oss allt närmare mot ett riktigt krig. Liksom.
Man tycker att det har varit helt vedervärdigt liksom hittills, men förmodligen är det så att det värsta ligger framför dem och oss. Och jag tycker Göran Rosenberg skriver en intressant debattkrönika i Expressen Kultur då. Zelensky är beredd att dö för friheten, är vi det? Jag tänker också att NATO-debatten låter lite som att andra länders frihet inte har någonting med oss att göra. Och jag är jävligt trött på den inställningen. Jag tycker så här, man måste hjälpa, jag menar, vad ska man säga? Om vi nu ska vara ett europeiskt, liksom, leva i någon form av samklang, då kan det inte vara så att bara att det finns massa intressen så finns vi inte där. Att vi måste ju också vara beredda att dö för deras frihet, för att vi ska ha kvar vår frihet. Jag tycker så här, det är mycket, mycket mer ihopgeggat än vad vi kanske vill erkänna för oss själva. Liksom.
Ja, förmodligen. Jag känner mig extremt kluven i NATO-frågan. Och ärligt talat, jag tycker att det här är på för liksom, hög militärisk nivå för mig utifrån mina så här, demokratiska värderingar och perspektiv som jag har på samhället att ta ställning till. Jag kan inte säga, jag känner i mina grund liksom, bara att så här, nej, det är inte bra att gå med i NATO. Vi ska vara neutrala, allt ska vara som det är, för att jag är rädd för vad det skulle potentiellt kunna innebära, allt ifrån liksom provokation till vad det faktiskt innebär reellt. Kommer våra män behöva rycka ut i krig, hur kommer det bli för våra barn etc. Vi vet inte hur världen ser ut framåt. Samtidigt kan ju inte vi sitta kvar med armarna i kors under tiden och liksom skicka över Carola och company till liksom Ukraina. Men liksom, med det sagt så känner jag så här, man kan inte göra antingen eller just nu, tror jag. Efterkrigstiden är som sagt slut. Det här är en ny fas. Och vad den fasen innebär, det är inte jag kunskapen nog att kunna ta ställning till.
Jag måste faktiskt prata med dig lite om en bok som jag läste på färjan över. Den heter Skilsmässan av Moa Herngren.
Just det, jag har precis fått den. Jag är riktigt pepp på den.
Nej, men hon vänder ju ofta på liksom steken i sina böcker och, vad ska man säga, ser olika vardagliga situationer ur ett annat perspektiv. Och nej, men jag visste inte, jag förstod att den skulle handla om en skilsmässa såklart, eftersom den heter Skilsmässan. Men ju mer jag började läsa så kände jag bara så här, tittade mig bakom axeln så här, men gud, är det någon som har skvallrat om mitt liv och mitt och Mattias liv? Ja, men kort sagt så handlar det om en, ja, de är väl plus 50, nyligen fyllda kanske. Hennes man då är läkare och hon jobbar för Röda Korset. De har två tvillingdöttrar som är 16 år. Varje sommar och varje högtid tillbringas på Gotland, liksom det gemensamma familjehuset och med hans föräldrar. Hennes bror tog livet av sig när de var väldigt unga och han var bästa kompis med hennes man då.
Okej.
Okay. Och sen så är plötsligt en kväll då så blir hon så jävla sur på honom för han... Enligt Edingen utsag så är det alltid hon som fixar allting med hemmet och helger och familjen och sådär. Och så hade han då fått som uppgift att han skulle fixa biljetter till färjan till Gotland. Du vet ju alla som åkte över dit några gånger att det är ju typ... Ja, det är ju som att tillbringa liksom dygnet runt i någon form av lottovärld. Det är väldigt svårt att få tag i biljetter. Och då har han missat det, vilket betyder att hon ska få vara hemma då några dagar till. Och hon är så jävla sur på honom och han är så här, men jag kommer inte hem. Och så beskrivs då en natt då i liksom helvetets tecken. Dels med klimakteriesvett men dels ångest för att han svarar på det här sättet. Du vet som människor svarar som inte längre är kära igen. Så här, men jag vet inte om jag kommer hem. Man bara, vad menar du? Du vet, ilskan ger ingen ångest hos den andra. Utan det är bara så, nej men jag får höra av mig sen. Så här, jag måste tänka. Och man säger, man kämpar med näbbar och klor. Så här, barnen, du borde komma hem för barnen. För så här, de undrar var du är. Och man blir bara mer och mer desperat. Och den andra blir mer och mer likgiltig. Har du varit med om det i någon relation någon gång?
Ja.
När man känner att man håller förlorat spelet. Det är ju vedervärdigt.
Ja.
Och det spelar ingen roll vad man drar till med. Man säger, man hotar, man gråter, man är kärleksfull, man är hitan och ditan. Och ändå så är den andra bara helt iskall och svarar inte. Eller säger så här, jag hör av mig senare.
Ja.
Och det är det som händer då, att han känner sig nej, den här relationen, jag känner mig instängd, jag känner mig instängd i mitt jobb som läkare, jag känner mig instängd mellan dig och mig, jag kan inte leva upp till allting, det är liksom alla lån vi har, jag vill åka ut i världen, jag vill inte sitta liksom varenda jävla ledetid på Gotland med mina föräldrar och halva släkten. Och sen berättas då skilsmässan ur två olika perspektiv.
Ja.
Du vet, jag fick sån ångest. Jag började säga, ja men du vet, jag bara kände såhär, nej jag fattar precis. Initialt kände jag såhär, nej men gud, jag fattar, det är jag som har gjort fel. Det är jag som liksom styr upp, det är jag som bestämmer. Och sen berättades då liksom skilsmässan, först från hennes sida då, hur hon har offrat allt och hur hon har stöttat honom och vice versa. Och sen så berättar jag han då, ur sitt perspektiv, att hon är aldrig nöjd, hon lyssnar aldrig på honom och vad han än gör så är det fel eller själviskt eller ditten och datten liksom.
Mycket igenkänning sen, i det här.
Ja men otroligt mycket igenkänning. Och det var så här, renovering av köket. Och nu ska vi ha sommarhus. Och nu ska vi göra ditten och datten. Och allting ska vara så jävla perfekt och så här. Men då kommer du och möter upp mig. För vi ska nämligen käka middag med familjen Olsson typ här på fredag. Han var så här, men jag är så trött. Jag vill bara typ gå ut och springa. Jag läser hemma hos oss då, och kolla på golf eller någonting. Det här är ju liksom en problematik när man kommer upp i en viss ålder. Att så här, kvinnorna vill gasa och männen vill att det ska vara payback time.
Mm.
Men sen när du och jag pratade lite här innan, att jag var så här, men gud, jag fick en ångest, jag känner så här, gud, jag har liksom betett mig ditten och datten och jag förstår Mattias och hit och dit. Och så hamnar jag också i det andra perspektivet, att män heller då inte gör så himla mycket, om man säger så.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, det är lite svårt tillbaka till det vi pratade om i början av podden, att så här, någon är det naturliga navet i en relation. Det är inte så att det navet så här bara kan liksom byta, alltså, det finns inte riktigt någon så här andre pilot, utan så här, andre piloten kan aldrig bli första pilot på något sätt liksom. Så här, har man inte det naturligt i sig att vara den naturliga liksom projektledaren. Kolla på exempelvis här The Island nu på Discovery, som har varit med massa olika kändisar som har åkt till en öde ö utan någon form av hjälp överhuvudtaget. Och rätt snabbt, liksom, det spelar ingen roll om du kollar in i apburen på Skansen eller om du kollar på The Island, så ser man liksom hur fort det går för de här olika rollerna och karaktärerna att utkristallisera sig. Och vissa har ju det naturligt i sig som män och vissa har det naturligt i sig som kvinnor. Men de som inte tar besluten om de här, om vi skulle säga att ledarna skulle på The Island dö eller försvinna, då skulle det ta ett tag innan gruppen skulle liksom naturligt hitta den naturliga ledaren, eftersom de naturliga ledarna försvann. Så då skulle man konstruera en ledare och det skulle vara problematiskt, ta lite mer tid.
Men jag fattar hur du menar, men det som jag tycker liksom känns lite orättvist, det är också att han blir så här någon mamma då i klassen som är liksom den sköna tjejen som inte så bryr sig så mycket om traditioner, som inte bryr sig så mycket om fin inredning. De går bara upp på vinden och hämtar ner hans gamla, liksom, gamla prylar från 20-årsåldern. De målar galet och fritt på väggarna och döttrarna tycker så här, pappa är tokig, han kanske har svikit mamma men han är ändå underbar. Liksom. Mm. Och det är ju en otacksam roll att vara familjens projektledare och mamma och ditten och datten och samtidigt kanske bo i en kontext som i det här fallet och Östermalm. Att det kanske säger, nej, det kanske handlar om så mycket att man ska identifiera sig med varandra. Att man kanske inte får vara med i flocken om man har liksom ett hippiehem och inte hänger med på de här fredagsavena på broms. Jag tycker det är komplicerat och alla de där intrikata sociala spelen som vi kvinnor håller på och arbetar hårt med varje vecka. Och ändå så är det så svårt och man missar signaler och man missar att man har sårat någon eller hiten och diten. Men det är ju ändå för fan ett halvtidsjobb. Och det slipper ju också männen. Och sen så då när familjen börjar bli lite, ja, det är inte småbarnsåren utan dit, då tänker man så här, men då kanske vi kan göra någonting tillsammans. Och då vill snubben höra lite softish och skönt.
Ja, men det är det här som är så intressant. Jag kommer ihåg att jag fick frågan på någon arbetsplats när jag satt i någon så här HR-samtal om jag skulle beskriva min roll då som projektledare. Och då sa jag, men projektledare, det är det där jobbet som ska finnas men inte synas. Och syns man som projektledare, då är det oftast för att någonting har gått fel. Och det tycker jag liksom ringar in lite i rollen. Jag märker ju att i hemmamiljö som mamma så är jag väldigt mycket tråkigare för att jag är projektledaren och liksom har hela den ansvarsbiten och hålla koll på allting och vilka läxor som ska göras när barnen ska i säng, vem som ska på sig vad, vem leker med vem, logistik etc, träningar, bla bla bla, allt där. Det finns inte så mycket utrymme för lust i projektledaryrket som man önskar. Nej. Att det kunde ha. Men nu på semestern i Paris med barnen, där var jag för första gången liksom, upplevde jag själv bara mamma.
Utveckla.
Ja, men begreppet bara mamma var väldigt mycket mer lustfyllt. Jag märkte att jag så här slappnade av, jag busade med barnen, jag lurade dem, skojade med dem, kunde liksom tillåta mig själv att vara mycket friare i min roll. Kanske lite som en pappa. Nu blir det väldigt klyschigt, nu är det väldigt könsbetingat. Jag är inte säker på att det här är könsbetingat. Jag tror snarare handlar om vem som är vem i familjen. Liksom. Och likadant när jag är med min väninna och vi är tillsammans med våra barn. Liksom, då märker jag att jag blir också så här väldigt mycket friare i mitt moderskap. Att jag blir den som kliver fram och kanske tar de här naturliga bitarna av humor och lättja som kanske Joel bidrar med i vår familj. Men det finns inte riktigt utrymme för mig i vanliga fall. Och det är inget skyll på honom, utan det är bara så rollfördelningen ser ut. Men jag märker när jag kan slappna av och inte sitta med det här totala ansvaret och bara vara, att jag är väldigt mycket roligare som förälder.
Ja, och det, försökte, liksom, det där är ju också svårt att förklara tycker jag. Jag kommer ihåg när vi köpte vårt hus på Gotland. Och det var ju efter då en sommar med mina tre barn. En ny bebis, en man som liksom var förvirrad i sin nya roll. Svärföräldrar som kom hälsa på. Man skulle åka runt och flytta och man skulle hyra hus hit och dit. Jag bara var ju ett vrak efter den här sommaren. Jag hade så här stora röda utslag över hela kroppen och bara kände så här, nej men det här går inte en sommar till. Alltså det går inte en sommar till. Men det är ju en inre stress som man såklart som mamma då inte alltid skyltar med, utan man vänder den inåt. Jag tänker på allt från förlossningsskador till utmattningssyndrom. Det handlar ju om att kvinnor stänger in en inre stress för att man liksom inte pallar med rollen man har. Och då finns det, men vi kan väl bara slappna av, vi kan väl bara vara hemma så här i påsk, vi kan väl bara softa. Det är som jag säger till Mattias, men det spelar ingen roll, det är ändå jag som ser till att alla har det mysigt, det är ändå jag som lägger fram duken, köper påskägg. Vad blir det för skillnad? Då är det klart att jag hellre åker någon annanstans.
Men den som dukar bordet njuter ju sällan lika mycket av middagen.
Precis.
För den som bara njuter av middagen, den kommer ju till ett dukat bord.
Ja, underbart, underbart. Och då tänker jag så här, om man skulle få allt det tillbaka, men det är där jag tror också, Och här problemet ligger, för det är där man stänger av. Mm. Det är där man slutar vara nyanserad eller lyhörd eller känna in. För att man är så här, man kör bara som en jävla projektledare eller liksom galen kvinna. För att det finns inte utrymme till annat.
Nej.
Det säger så här, men be om hjälp då. Men för fasen, jag ber väl om hjälp hela tiden, men det händer ju inte. Så det är väl bara att köra på då. Så att jag tycker att det är svårt, men det blir ju också att man blir inte så lyhörd för hur en andra människa känner. För att man tänker bara så här, ungarna ska iväg, då ska vi fixa det, hiten och ditan. Det är svårt att lösa tycker jag, mer än att man kommunicerar, och det är det som försvinner liksom. Mm. Det första som försvinner när man hamnar i någon form av stress.
Ja, absolut.
Jag vet inte. Ja, kom gärna med goda råd till projektledarduellen. Man kanske ska ha så här 10 minuter varje dag där man bara defilerar och går igenom så här, vad känner du hit och dit? Så blir det inte såna stora liksom dueller och kraschar varje gång som båda känner sig sårade, för det är det som en flaskhals. När det väl kommer fram då, så är det liksom, då blir det mycket skit som kastas åt alla håll liksom.
Mm.
Nej, inte fan det är lätt.
Tack snälla för att ni har lyssnat, och så hoppas vi att ni kommer ha en fantastisk påsk. Det tänker nämligen jag ha.
Ja, världens hoppfullaste högtid som vi kom fram till i början här.
Exakt.
Mm. Puss och kram.
Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.